Ja, hej igen då. Vi kör igång med del två. Och innan jag byter bild så ska vi kanske ta det här som det var någon som var framme med klasser och objekt igen. För jag tycker att du frågar efter den enklaste beskrivningen. Men om man lämnar Gotland så åker man färja över till det ni kallar för fastlandet. Då brukar man beskriva det här på ett annat sätt. Men jag tycker det här med pepparkaksformen är den bästa, så den brukar jag använda på mina kurser. Men annars kanske en vanligare, det är att man ser klasserna som är allmän beskrivningen. Då är det att klassen är en ritning. Och sen objekten här. Vi ska till exempel, vi gör en klass som heter hus. Då är själva klassen ritningen på det huset. Och då finns det alltså, ja, huset kan ha ett namn, det kan ha ett nummer, det kan ha antal våningar, det kan ha antal kvadratmeter. Det kan ha metoder som heter åka hiss eller öppna dörrar och det städa och allt sånt. Allmän ritningen. Sen när vi skapar här då våra objekt, då skapar vi hus nummer ett som är rött med tegel. 278 kvadratmeter, två våningar. Så att de här objekten, det är de konkreta husen. Medan klassen är ritningar. Eller vad säger du?
Ja, jag tänker att jag ska ta upp det där. Men det där med komponentbaserad programmeringar
för att komma, vad är det innan det är objektorienterat? Det är att komponenterna, det är klasser, men det är ganska specialiserade klasser. Så att om du i grunden har klasser som, att du delar upp den här modulariseringen, att specialiseringen är ganska lång. Så att komponentprogrammeringen, då är det typiskt att, om jag utgår från Java, så, eller många andra språk också, så finns det färdiga klasser till exempel för knappar och för fönster och så. Men om jag har ett speciellt fönster, ett litet fönster där man kan göra en login, så att när du skriver ditt lösenord då dyker upp de här asteriskstjärnorna, så den som kikar över axeln på dig kan inte se vad du skriver. Och sen så fyller du i ditt användarnamn och sen ditt lösenord du kan logga in. Om man har en sån färdig komponent för login, ett färdigt litet fönster för login, då har man en komponent. Och det där är ju ännu mer intressant när man ska bygga stora databaslösningar på internet. Att det kan vara sådana komponenter som är lite svåra att bygga. Och då är ju det som, jag glömmer alltid bort ditt namn, Marcus heter du inte? Jo, du gör det. Som frågar på rasten om Visual Basic. För det var Visual Basic som startade här med RAD-miljöer. Att man kan alltså Rapid Application Development. Istället för att jag lägger ut stenåldersvarianten, hur man skriver kod rad för rad, men att man kan rita upp sina knappar. Och det där, sen kom det här i Pascal sen, som Delphi. Och när det gäller Java så finns det ju JBuilder och Forte, det finns massa sådana här. Och då är det smidiga i de här RAD-miljöerna, då kan man slänga in de här komponenterna direkt och de finns färdiga och företagen kan köpa färdiga komponenter. Man har pratat om det här i minst 10 år, lite till, att det här skulle ta över, att det här skulle göra programmerarna arbetslösa, men det har inte gjort riktigt. Men det är olika, vissa företag de är väldigt förtjusta i att skaffa standardkomponenter, och jag tror att det beror lite grann på vad man gör. Har man som specialitet att skriva en speciell sorts ekonomisystem med en liten databaskoppling och lite presentationer, då kan man köpa in en 2-3 komponenter. Och sen har man en programmerare som kanske inte kan så mycket, men han kan koppla ihop de här komponenterna. Det är ju en företagspolicy. Andra företag, de har specialister. Om man tar som Ericsson, de har så speciella produkter så de måste ha människor som kan sitta och titta på hårdvaruspecarna och skriva väldigt specialskriven kod. Men komponenter, det är stora klasser med speciell inriktning. Det finns en jättebra lärare här på skolan. Han heter Erik Perjons. Han träffade jag för 2 veckor sedan. Han har en 5-poängskurs i komponentdriven programmering. Men då är det så här, då måste jag berätta hur det är. Då är det så att då måste man läsa 2 stycken grundläggande programmeringskurser för att kunna skriva egna komponenter. Så pass svårt är det att skriva dem. Men bara för att det är så svårt att skriva dem så är det lätt att använda dem. Jo, och sen det här med kompilatorn då, att ett högnivåspråk kompileras. Och då har jag exemplet C först här. Det var någon som frågade om jag på ett enkelt sätt kan förklara hur en kompilator fungerar. Och då tänkte jag göra det med risken för att jag överförenklar. Men kompileringen, det är att man har mjukvara som en programmerare har skrivit. Man har ett litet program som man kör. Och när man kör det programmet, då är det, man har skrivit en kodfil med programkod. Och då är det att kompilatorn läser in den här koden. Eller parsar som det heter på svengelska. Att man läser in och analyserar koden. Och delar upp den i, på svengelska säger man tokens, i små enheter. Och så tittar man på varje instruktion, enhet. Är den rätt skriven? Och är den rätt skriven hela koden? Då gör man om kodfilen till en körbar fil som innehåller maskinkod som processorn kan köra. Det är det kompilatorn gör, väldigt enkelt. Och sen gör den viktig, varför är det bra med kompilerad kod? Jag tycker om kompilerande språk. För att då är det så att, har man gjort fel, då får man smäll på fingrarna direkt. Då skriver den ut. Hej där, på rad 48, rad 57 och rad 64 så är det fel. Rätta det, annars får du inte köra det här programmet. Och det är bra. För då minskar man felaktigheterna i programmet. Att det här med felsökning som vi ska prata om lite grann sen. Som inte jag kommer prata jättemycket om. Då är det att har man ett kompilerande språk. Då sköter ju kompilatorn om. Av de syntaktiska felen. Men det svåra sen. Det är ju att hitta de logiska felen. När man har tänkt fel. Och det är värre. Men det sparar vi en stund. Men skillnaden då, om man, det kan förtydliga ytterligare, att kompilerande språk, då är det alltså att koden översätts till processorinstruktioner. Sen har man en körbar fil som man kan starta och köra. Och det går snabbare. För att om vi tar istället JavaScript, då är det ett interpreterande språk som tolkas. Och det är det som är gemensamt för alla skriftspråk. Att de kompilerar man inte. Utan då har man en tolk, så att när man kör ett JavaScript, då sitter en tolk och översätter koden samtidigt som man kör. Och då fattar ni att det är ungefär som att jag skulle prata så här, rumänska, och så skulle vi ha en tolk som översatte. Då blir det en viss fördröjning. Så går det långsammare. Och sen det som är lite speciellt för Java då. För det måste jag naturligtvis få med här. Att det görs om till bytekod. Och då stannar man på mellannivån här. Och då får man poängen att bytekoden är plattformsoberoende. Det är det som är tricket med Java. För att med C där, om man mal ner det ända ner till ettor och nollor som passar processorn. Då har man ju alltså valt att specificera sig på en enda processor. Då funkar det inte på andra processorer. Men om man ändå vill ha det någorlunda snabbt, så mal man ner det halvt, om man säger så. Och sen behåller man plattformsoberoendet. Det var ju mycket gnäll på Java i början. Om man säger något negativt ska man säga om Java också. Då sa de då att det här är för långsamt. Och det kan vara det för vissa tillämpningar, kanske i processstyrning och så. Realtidsprogram när det måste svara omedelbart. Men Java har blivit mycket snabbare på de här 10 åren. Och datorerna har blivit mycket, mycket snabbare. Så det är inget stort problem längre. Ja?
Om du tar på det som görs direkt i processorinstruktioner. Och sen så den funkar. Kan du backa tillbaka till programkoden och söka? Eller får du tillbaka bara assemblerkod som du kan åka?
Nej, du måste, man backar alltså.
Det går att backa.
Ja visst. Man poängen är att man har en editor.
En editor program och vi kompilerar. Är det den processen beroende? Och jag kan bara ta det programmet. Och har inte din kod.
Alltså du vill göra en desassemblering?
Ja, går det? Eller?
Ja, det här har ju varit, i Java har det ju varit Java-lärarnas mardröm. De brukar aldrig berätta det. Men nu är det löst i en version, så nu går det inte att öppna dem lika lätt. Va? Men det fanns ju en ondsint holländare som skrev en sån där, som öppnade Java-koden. Men från och med JDK 1.4 så funkar inte de här gamla. Så att ibland går det, och ibland går det inte. Det där är ett känsligt problem. Om företag som skriver kod som de tar mycket betalt för, de vill ju inte att de ska öppnas. Så då finns det inga program. Sen finns det väldigt speciella människor som kan läsa maskinkod och översätta åt andra hållet. De har jättehög lön. Så gör man när det är riktigt kritiskt. Och det är, jag vet inte hur många av dem är, men det finns en jättespännande bok som inte, om ni tycker att det blir mycket teknik och så idag, så finns det en enbart rolig bok som kan vara en liten övergång till nästa måndag. Kommer ju Louise, eller hur det var?
Ja.
Då ska vi prata om säkerhet. Och det är den, vill man läsa något riktigt roligt om säkerhet, så finns det en man, han åker runt världen tror jag i 10 år, så föreläst om den här utifrån den här boken, bara för att den är så spännande. Men han är ganska kunnig också. Det där är ju trumpeten. Han heter nämligen Clifford Stoll. Och boken heter En hacker i systemet. Nu är det så lätt att, nu är den här boken så pass gammal, men det är fortfarande lika spännande. Det är precis som gamla Hitchcock-filmen, och det är nästan bara bättre. Men det är, jag ska inte avslöja var hackarna kommer ifrån. Men det första de testar, det är ju Tekniska högskolan i Stockholm, för att det är så lätt. De vill bara se någonting jättelätt innan de ger sig över och skojar med en massa människor i USA då. Men den här internetmasken som är lite legendomsprung, ett väldigt elakartat virus, när man väl var ganska nära att sänka internet, då fick man ju kontakta de speciella människor som finns, som alltså tog den här masken och tog maskinkoden och översatte den åt det hållet.
Och det får se att det är i C eller?
Ja, man kan alltså reversed engineering heter det korrekta begreppet på engelska, att man tar alltså maskinkoden och översätter, tittar vilka instruktioner man får upp i assembler och ser egentligen vad koden gör. Men alltså om man har tillgång till själva språket, så kan man ju även ta maskinkoden och översätta den till de enstaka instruktionerna. Men det är inte ofta man gör det, va? Och de färdiga program som har funnits till Java, de har varit diskutabla, därför att om ett programmeringsspråk är för lätt att tolka upp så här, då är det svårt att ta betalt för koden. Va? Så det där är lite känsligt. Både ja och nej. Det går ibland. Den här höll vi på så mycket med förra gången. Additionen i assembler. Add 2000, 2080, 4000. Bara repetera. Det handlar om en addition, det handlar om 2 minnesadresser, och det handlar om en adress där vi ska lagra resultatet. Så det där har vi sett så det räcker. Men vi tar hög nivå, då tar Java, C eller C++. För att det som är både trevligt men ibland lite bedrägligt är att syntaxen, hur man skriver språket, den är väldigt lik. Int. Ni som har programmerat, vad tror ni int står för? Du som har kört, det heter samma i Basic, eller hur?
Integer.
Ja, och vad är det då?
Tal mellan 0 och... Eller ja, minus 1 och plus någonting.
Ja, men det, framförallt är det tal utan någonting.
Heltal.
Ja, det är heltal, just. Och det var också en fråga om man kunde räkna med det när det gäller bråk och hexadecimalt. Men varför man kör så mycket heltal, det är ju därför att processorn jobbar mycket, mycket snabbare med heltal. Så att när man ibland, när det gäller väldigt beräkningsintensiva, så gör man det tricket att man översätter flyttal till heltal, för att det går så enormt mycket snabbare att räkna med heltal. Men nu ska vi göra en riktigt enkel sak och visa. Då får ni avgöra själva om ni tycker att det här är bäst eller om det här är då. Men här
deklarerar man först variablerna. A, B, C heter de. Och då vill jag väl ha lite kanske invändningar. Sen man brukar använda nu för tiden lite längre och mer beskrivande variabelnamn. Men på, så de får plats på O och bilder, så kan man hålla dem ganska kort där. Men så här kan man göra då. Att A ges värdet 5. B ges värdet 7. De här semikolon här, det är informationen till kompilatorn. Att här är slut på den instruktionen. Sen börjar nästa. De här semikolon. Och det här är alltså när ni börjar programmera sen. Det är inte det här ni missar, utan det är de här små rackarna. Och då är det ganska bra, då finns det en kompilator. Och då är det, då står det kanske på, i vissa kompilatorer kan det stå där missing semicolon on line 78. Då går man till rad 78 och tittar. Och då har man diskuterat om man ska ha kompilatorer som hjälper till och sätter dit ett semikolon automatiskt eller inte. Och det finns det olika åsikter om. Det finns det till och med doktorander som forskar om. Om man ska ha det så eller inte. Men här, när det är enkelt och trevligt, det är att A plus B, tillgängligheten sker från höger till vänster. Och då är det ju ingen större belöning om man gissar att 5 plus 7 blir 12 där.
Så att så hemskt är det ju inte att programmera. Utan det är bara roligt. Men mer än matematik då, det sa jag ju förra gången, så är det ju lite grann att ALU:n in i processorn, Arithmetic Logic Unit.
Här har vi int A, int B, två heltal. Nu är det 5 och 5. Vi ska komma fram till det här som heter selektion och hur det ser ut. Och kanske den andra stora snubbeltråden när man börjar programmera, det är att man förväxlar det här, ett likhetstecken, med två likhetstecken. För det här betyder lägg in värdet, medan det här betyder jämför om A är lika stort som B. Så att den här, det är selektion, att man väljer, om det här är sant, då gör man det här. Annars gör man det inte. Och vad säger ni här? Kvällens svåraste fråga, är det här sant eller inte? Kommer den här koden att exekveras? Är A lika med B?
Då tycker jag någon som aldrig har programmerat ska svara, för det är för lätt för ni som har programmerat. Mårten har aldrig programmerat, men han är sugen på att börja.
Jag skulle säga att han gjorde det en gång, jag skulle stanna med.
Ja, men du vill påstå att det här är sant?
Ja.
Ja, det är helt rätt. För att, klart att 5 är lika med 5, de är lika med. Och då gör man så att A är lika med A plus 1. Och då blir det 5 plus 1, läggs in i A, så att A ökar med 1. Och sen skriver man ut då, A är lika med. Och då är det samma som i JavaScript. Så vi tittar på några likheter. Jag sa att det är lite olikheter mellan Java och JavaScript. Men det som är samma sak, det är ju då att det som är inom citattecken, knuttarna här, det skrivs ut som vanlig text. A är lika med och ett mellanslag. Men här är min variabel. Och då skrivs värdet 6 ut. Det som har skett i den här beräkningen. Så här börjar det. Och jag vet, i en sån här grupp, det är väldigt olika åsikter. En del, de tycker bara, aha, det här är en skön värld. Och en del tänker så här att, kan man läsa 120 poäng här utan att behöva gå programmeringskursen? Nej, det kan man inte, är svaret. För att även om man skulle bli som, hon som var nere och frågade här, väldigt intresserad av systemering och den delen, så kunde man nog det mer förr i tiden. Men man måste lära sig lite grundläggande programmering, för att man måste kunna kommunicera med de som programmerar. Och tänk er själva om ni har en firma och sitter och köper in all kod. Det är ju alternativet nu. Det är komponentprogrammering pratar man väldigt mycket om under några år. Och sen nu kommer det här snacket att vi kan köpa allt från Bangalore eller Estland eller Sankt Petersburg eller
Men om man inte kan lite grann programmering, då måste man kunna bli hur lurad som helst. Ungefär som man skulle gå och köpa en travhäst och inte veta någonting om hästar. Eller, det är klart man måste kunna grunderna. Och sen är det väl precis som man lär sig språk, att det är svårast att lära sig det första språket. Så om man först lärt sig Java så är det lätt att gå över till JavaScript. Och jag märker på Java-kursen att de som kan lite JavaScript, det kan ju vara den bästa förträningen tror jag innan er programmeringskurs. Att när ni ändå har köpt den här boken, där det finns tre hela kapitel om JavaScript. Lär er att göra enkla JavaScript så kommer första Java-kursen bli mycket enklare. Men det som kommer här då, det var ju det som frågan var. Vad är objektorientering? För det är nästan halva kursen. Java är objektorienterat språk. Så att man även kan ordna de här klasserna i hierarkier. Vilket väldigt schematiskt uttryckt är så att vi gör en väldigt kort hierarki här. Djur i landet där Carl von Linné fanns. Så gör vi så här. Och då har vi, här har vi en avdelning som måste bli lite större som på plats. Den kan tända sig så bäst också. Här har vi klassen av alla däggdjur. Och där finns det till exempel hundar. Katter. Här har vi ormar och vertebrater och massa annat olagligt. Så att det här är en sak som inte finns i JavaScript. De bygger de här hierarkierna. Och det är då objektorienteringen blir svårt sen. Så länge man gör bara klasser till objekt så är det lätt. Men när man ska börja bygga de här sakerna. Och lite annat kan bli svårare. Men i JavaScript är objektbaserat. Så att det finns objekt i JavaScript som man kan använda. Men man kan inte bygga de här klasshierarkierna. Och det är faktiskt en väsentlig skillnad. Och sen är Java kompilerande. Det kompileras till bytecode. JavaScript interpreteras. Java är ett starkt typat språk. Det är jättemånga som kan det, men jag vet inte riktigt vad det betyder. Men det är till exempel att när det står int framför ett heltal, så måste det vara ett heltal. Vi ska komma tillbaka till det här JavaScriptet som jag hade förra gången snart. Så ska vi titta på just det här med typning och hur det skiljer. Och då är poängen med typade språk, det är att de är säkrare. Men lite gnälligare när man ska skriva att kompilatorn klagar. Så att det farliga med JavaScript är att man kan skriva ganska mycket fel utan att man får några tydliga felutskrifter. Eller det är ingen som är där och klagar. Som kompilatorn gör lika distinkt. Men det här är ett faktum. Det är därför jag tycker det är bra för förträning. Syntaxen är mycket lik den båda språken. Hur man skriver. De här if-else-satserna och hur man skriver selektion och iteration. Det är identiskt. Så det är en jättebra förträning. Då måste jag ju var lite positivt i JavaScript här, för det är roligt. Och varför det finns med i boken, det är att det här som är ett stort område nu, internetprogrammering, så är JavaScript väldigt användbart. Och att klientsideprogrammering, det är ju den sida där webbläsaren är på, klientens sida. Där kan man göra sådana saker, mindre beräkningar. Man kanske vill att kunden ska kunna göra en egen liten beräkning innan han köper någonting på en hemsida. Där man... Och det här också, datavalidering. Om man tar, det är väldigt vanligt användningsområde. Man ber någon skriva in ett postnummer eller ett telefonnummer. Och då är datavalideringen, det är att man kollar att det är rätt. Det kan även vara att man kollar att ett visanummer, visakortsnummer, är rätt. Men inte på det sättet att man letar efter förfalskare, utan man hjälper den som har tryckt på fel tangent och skrivit in fel saker och säger att hallå där, det här verkar inte riktigt rätt, det är bäst att du skriver om det här. Och det här då, som jag inte vet vad det heter riktigt på svenska, det är ju hemskt egentligen. Browser sniffing. Att man alltså, det ni ska göra är en uppgift. Kolla vilken webbläsare och undersöka, snoka lite grann. Vad använder användaren för saker när de kontaktar vår server? Det här lilla med browser sniffing, det ligger så här då. Det här är den allmänna hemsidan för den här kursen med mitt undervisningsmaterial. Så ligger ju att ni kan titta på det. Och det har ni ju sett. För det hade jag med förra. Och då är det någon som tycker så här, vad fånigt litet det där är. Och det är för att det ska vara en början. Men om man vill någonting större eller kanske, eller vad säger, lite mindre halvstora beräkningar, så har jag ett program om ni följer den här adressen. Hur man räknar ut ranking när man har spelat schack. Som faktiskt de använder i några schackklubbar. Men det är för oss som är sådana dåliga spelare som har under 2200 i ranking. För då är algoritmen ganska lätt. Sen blir det lite svårare. Så att jag tycker att ni som aldrig har programmerat tidigare. Ni tittar här. Det är jättebra. Det är en liten instruktion. Är ni vana att programmera och läsa kod i andra språk? Då kan ni titta här. För då är ni vana att se att det finns. Du har programmerat, eller hur?
Nej.
Ja.
Nej.
Nej. Ja. Vad vill du fråga då?
Browser sniffing.
Ja.
Uppkom det på grund av olika browsers och att de funkar på olika sätt?
Ja. Och det är egentligen eländet som det är nu. För att alltså, de har varit olika. Förut var det en kamp mellan Netscape och Internet Explorer. Den är över nu, så där behöver man inte ta ställning längre. Men att de var ju olika, de var dåliga i olika perioder där. Men egentligen är det så att när Netscape dog, då var det så här, det var inne på förra gången, då gav de ju bort koden. Och Netscape motorn där heter Mozilla, det är därför den här browsern heter Mozilla. Då gjorde man ju en satsning på den open source-varianten. Och då finns det, om standarder på internet, så finns det en som heter Doom, säger jag. Men det är inte det här spelet, utan det är Document Object Model. Hur de här objekten i dokumentet i hemsidan, alltså, hur det ska fungera. Och då finns det en, det här fanns redan på gamla Netscape tidigare, första Doom. Men sen finns det den senaste standarden heter Doom 2. Och då är det så att det här följer Mozilla och vad du snackade om Firefox. Som är, ja, det är en ganska skojig variant med Firefox. Ja, många tycker det. Det är inte dum alltså. Den följer ganska strikt Doom 2. Men Internet Explorer gör inte det. Så att en grundkoll man brukar göra, det ligger en länk också inne i First Class. Det är att om man kollar om det är Mozilla eller Internet Explorer, så måste man göra olika för dem. Och att det är så, det är ju bedrövligt alltså. Om man pratar om standarder, att man inte kan enas där. Men där är ju alltså Microsofts variant är lättare som programmerare att koda. Men Mozilla följer standarden. Det finns väl ingenting som talar för att de ska bli överens inom den närmsta tiden alltså. Så därför finns att det här lilla fåniga grejen som vi gör här. Ni kan använda själva, och det kommer på nästa bild där. Vi ska först titta på de här två variablerna, där vi läser in. Då ser ni, här står det var bara för variabeln. Här finns det ingen typning. Vi kan slänga in i princip vad som helst. Ett heltal, ett flyttal. När jag säger flyttal, då menar jag ett tal som har decimaler. Eller ett namn, en sträng av tecken. Som till exempel den här. Window.navigator.appname. Den typen av browser. Så kan man alltså, om man tänker sig selektion sen istället. If en sorts browser. Ladda en hemsida. Är det ett JavaScript? Man kan ha två olika JavaScript beroende på vilken bläddrare det är. Eller man kan alltså ladda metoder på olika sätt. Det är det som är det vanligaste. Och det tror jag inte att jag ska berätta här. Utan är man intresserad av att lära sig skilja på olika browsers, så finns det också en länk där inne i studiecirkeln. Till en uppgift där
koden finns om man vill göra, lära sig göra olika utifrån det här dom 2. Och det är då som kanske det här, man säger att man tittar i en bok, JavaScript är jättelätt och roligt. Men när man kommer till den här nivån, det är därför det finns på kurser på högskolan, för att ska man alltså jobba med att göra JavaScript, då måste man ju se till att det passar alla browsers, annars får man jättemycket missnöjda kunder. Nu kan vi titta på två andra saker också. Så nu har vi pratat mer om metoder, funktioner, heter JavaScript. Det här prompt, det som skickar ut det här lilla fönstret och frågar, hej, vad heter du som besöker den sidan? Och den här, här har vi ett objekt, dokumentet, punkt. Metoden heter write. Då fattar ni att det handlar om att skriva. Och då ser ni att syntaxen, både i Java och JavaScript, så är det att om det heter då så, write, så är det parenteserna efter som markerar att det är en funktion. Sen kan det finnas olika argument in i parentesen, men det är de parenteserna som, om man tänker för interpretatorn eller i Java en kompilator, hur kompilatorn vet att det är en funktion, och det är parenteserna som berättar det. Och där är det, är det som är det jobbiga när man börjar programmera, att alla de här små sakerna måste finnas med. Glömmer man citattecken, glömmer man punkten där, eller glömmer man semikolon, så blir det fel. Eller semikolon kan man glömma i JavaScript förresten, men inte i Java. Och det här, vad som skrivs ut om surfaren använder Internet Explorer och Midnight Runner. Det kan vi titta på, det gjorde vi även förra gången. Då är det ju så att man skriver som HTML, återtaggen där. Hej! Där är en sträng, allt som är inom dem. Midnight Runner, variabelnamnet, det som ligger inne där. Jag ser att du använder, ni som har kodat lite HTML, det var BR, det är en slash där, vad är det för någonting? Ja, visst, man byter av. Så då skrivs den blir en ny rad. Och då på nästa rad, där skrivs Internet Explorer.
Men det kan synas lite dåligt för ni som sitter längst bak där. Så jag tycker att ni bara går till den adress som finns där. Och så, ja, om man kört det 3 gånger så är det inte så kul längre. Men ni kan ju titta lite grann, för att det är väl lite aktuellt för er uppgift ni ska göra. Sen det här då, som alla lärare gnäller om på högskolan. Det är att även om det här är mycket litet, så har jag, det är inget krav på att ni ska göra som när ni lämnar in. Men det vill vi väl lära ut så här, att man lägger skripten i separata filer. Så att man lägger in, man skriver inte in i XHTML-dokumentet. Det är det proffsiga sättet. Även om någon tycker att jag är jättetråkig när jag säger det, så säger jag det ändå. Och motivationen är att på stora firmor så kan det vara olika personer som gör HTML-filerna och som skriver JavaScripten. Och därför vill man separera dem. Så heter taggen in i HTML, skript. Attributet type, det ska vara text JavaScript. Och det fattas där, större var det. Där ska jag också sitta ett citattecken. SRC, det är source, det är alltså namnet på JavaScript-filen. Och det är där, .js, som är rätt ändelse för att det ska funka som ett JavaScript. Det är väl samma det som Micke sa förra gången, att nu är det problem med ändelsen JS beroende på vad man för brandväg. Är det så?
Ja, jag tänkte bara på vad fram så dåligt rykte.
Ja, det, alltså JavaScript är, det är inte så kraftlöst som man tror, va? Även om man använder det professionellt till ganska små saker, så kan man, om man anstränger sig, ställa till lite elände och köra saker och skicka upp saker och ställa till det på serversidan. Så därför är det, jag tycker egentligen så här, jag tycker personligen, att om man är duktig på serversidoprogrammering, då ska man se till att gardera sig mot de här små standardtricken. Och att JavaScript är användbart, man ska använda det.
Men på många filmer så är man livrädd och man tycker att det kostar för mycket pengar att gardera sig mot allt elände. Och det finns brandväggar nu som reagerar på JavaScript och säger det här går inte att köra. Och till exempel när man skickar mejl ibland inom Stockholms universitet får man inte skicka JavaScripten som attachment. För då går inte e-posten fram. Vilket var nästa kurs som börjar för mig på måndag. Så de handledarna ville se lösningsförslagen här. Så kom inte de fram för att det blev stoppat. Så att det är... Jag tycker inte att JavaScript är jättefarligt. Men problemet finns då, om man vill förbjuda JavaScript så måste man förbjuda POP. Då måste man egentligen förbjuda Perl. Och...
Ja, men det är fortfarande inte
dåligt. Ja. Det är många som vill, det är en del som vill förbjuda Java Applets också. Och en del företag som kör den mer paranoida linjen, de tar ju bort allt kul alltså. Så är det. Det mesta roliga har en negativ sida. Men det här då, det kommer komma på senare kurser. Model View Controller, men det dyker upp så ofta i så många sammanhang. Så att jag presenterar den första gången. Det är just att man separerar sakerna. Och på en hemsida så är model, det är HTML-kod. View, det är ett cascading style sheet där ni sätter färg, form, teckengrad, teckensnitt. Och controller, det är uppdateringen i JavaScriptet. Men det kommer dyka upp i andra skepnader på andra kurser här. Ganska vanligt begrepp. Och ett honnörsord kan man väl säga. Jag vet inte hur trött man är så här 28. Ska vi ha en kort paus? För att det kommer, eller om vi kör på, för att det kommer en liten gruppövning här sen snart. Och då ska ni, så att om ni, när vi kör den lilla gruppövningen, då kan ni ta en längre paus. Det är inte så långt kvar. Jag får köra på ett tag till. Ja. Det är inte jättelångt. Men vi ska gå på algoritmer här och då ska vi titta lite grann sen på hur det ser ut i Java. En riktigt klassisk algoritm. Men om jag börjar här så är det att en algoritm, det är beskrivningen för hur man löser ett givet problem. Och att, som det står både i boken och som vi pratade om förra gången, det behöver inte vara skrivet i programkod. Utan algoritmen, det är sättet hur man löser något. Så vi hade ett recept på en väldigt äcklig choklad om inte annat förra gången här. Och sen var det någon som skickade in ett mycket, mycket trevligt recept i sin kapitelsammanfattning här också. Med recept, stickbeskrivning, reparationsanvisning. Eller strikt då enligt Alan Turing som vi pratade om förra gången. Ett ändligt antal instruktioner som löser ett problem. Det är den exakta definitionen. Så man ska veta att det är ett ändligt antal instruktioner. Att man inte bara står och tuggar på och hoppas att det någon gång ska lösa sig. Mm. Men det här tycker jag, får man inte glömma bort, att det här är just algoritmer, det har ju funnits otroligt mycket längre än vad datorerna har funnits. Och att så länge som det har funnits människor så har väl människan haft och funderat över enklare och svårare algoritmer. Så man tar inte bara matematik utan arkitektur, så tänker jag man skulle kunna kombinera de två här. Och då behöver jag rita lite minimalt på tavlan här, den där kan man få sudda. Jag ska berätta för er som hör via nätet också vad jag ritar. Hur många av er har läst den här Da Vinci-koden? Det är världens mest lästa bok, säger han. Det är inte världens bästa. Det är lite spännande. Kommer ni ihåg vad det är för tal som man hittar där i början? Där Sofies farbror har blivit mördad inne på Louvre. Ja visst. Kan du berätta vad Fibonacci är för någonting då?
Det var ett
härligt.
Man pusslar ihop 1. Ska man vara riktigt, jag brukar börja på 1, men ska man vara riktigt noga så börjar man på 0, om man ska ha matematiska definitionen. Men jag tycker man kan egentligen strunta de två första, om man börjar, vad kommer sen då? 1, 2,
3, 5,
13, 21, 34. Vi nöjer oss där. Matematikerna brukar ha med de här, programmerarna börjar på 1, grafikerna börjar på 1. Och Java tror jag det är för att James Gosling som skrev språket Java, han börjar på 1 och alla brukar härma honom. De tycker att han är så intelligent. Vi kanske ska försöka komma tecken där så vi får det här också. Varför heter de Fibonacci för då? Det berättar de inte i boken kanske. Men då kommer det här. Och 1200-talet, så då fanns det en man som hette Leonardo Fibonacci. Och han är väl, troligtvis är den här ännu äldre. Men han är väl lite intressant för att han föddes i Nordafrika. Så jag tror att det här är arabisk matematik som han tog med sig när han kom över till Italien. Det här är alltså innan renässansen. Men jag tror att det är såna här små saker som kickar igång renässansen. Att man börjar bli lite intresserad av att räkna på saker igen. Men de är väldigt kända, de här Leonardo Fibonacci-tal. Och ännu mer kända lär de bli efter den här veckan. Men vi ska ta och titta på grafiskt också. Arkitektur. Är det någon som vet vad gyllene snittet är då? Ja. Jo, det är så här, om man tar en... Så. Den här sträckan är A. Och den här sträckan är B. Men sen är... Så har vi inkräckt att vi går ta de här. Hela sträckan här är C. Det är så att om man delar den här hela sträckan C. Precis här. Så att B får samma förhållande till C hela sträckan. Som A får till B. Då är det gyllene snittet. Om man undrar exakt hur långt det där är, vad går man ut och tittar någonstans då då? Och man kan titta på svenska flaggan, för korset sitter precis i gyllene snittet. Så att det används väldigt mycket. Och det kan bli så lite obehagligt när man får syn på gyllene snittet, då ser man det överallt. Man ser det när man tittar på TV, man ser filmer och sånt, så att fotografer använder det. Och då kan man bara använda det själv när man fotograferar så. Och arkitekter använder det definitivt. Då är det väl lite så att om man tar, alltså det finns ett, för er som är talmystiker, kanske finns det någon annan här inne, så finns det ett fi och det finns ett fi. Det är därför hon heter i den här boken, Sofie, i Da Vinci-koden. Men stora fi, det är alltså om vi tar A och B här, det är ju B genom A. Och lilla fi är A genom B. Men vi ska titta hur man kopplar ihop det här. Det här heter gyllene snittet. Och om det är svårt att följa det här via inspelningen så går man till hemsidan, så finns det faktiskt väldigt informativa länkar där man kan se det här. Bättre förklarat än vad jag gör här tror jag, men då är det väldigt lång text. Men i alla fall den här talserien då. Och det här har man ju räknat fram på penna och papper, för precis som du som sa tidigare, vad är principen för att få fram talserien?
Hur ser
ihop det? Ja, det är nästan som, vad heter det, Mensa-klubbens intelligenttester, att man ska se mönstret. 1 plus 2 är 3, 2 plus 3 är 5.
3 plus 5 är 8, 5 plus 8 är 13. Du förstår. Och för varje sånt här förhållande, om man tittar på de här, för fi som a genom b, så är alltså 1 genom 2, det är en väldigt dålig approximation på Gyllene snittet. 2 genom 3 är inte heller något vidare. 3 genom 5 är inte heller speciellt bra. 5 genom 8, då börjar det närma sig någonting. 8 genom 13. 21 genom 34. Då börjar man närma sig. Och egentligen, ju längre man fortsätter den här talserien, desto bättre approximation för Gyllene snittet får man. Och sen kommer chocken här nu. Sen måste vi ta rast, tror jag. Hur skriver man det här i Java då? Och då är det inte mer att ni ska förstå det här nu. Men det kan ju vara lite kul att ha med er till den första programmeringskursen sen. Men jag tänkte bara visa lite grann av den syntax som man ändå tycker är skoj eller också lite hemskt. Public, det betyder att alla kan använda det här, den här klassen. Det är trevligt, den är inte trevligt. Klass, alla program är klasser. Klassen heter Fibonacci. Och en annan sak som ställer till dig, både i JavaScript och Java, det är ju de här blockavgränsarna, måsvingarna. En mås som flyger till vänster, det betyder att här börjar det lite kod. Den här tänkte jag mest berätta om att det här heltalet, som är final, så är det att allt är inte variabler, utan det här är en konstant. Och då skriver man med stora bokstäver så. Konstanten är 10. Men det där är bara lilla öppningen. Algoritmen kommer här. Och när jag gick min första Java-kurs, då stod läraren och pratade i ungefär en timme om vad public static void main string array of args var för någonting. Och det tänkte jag inte göra om här, utan jag tänkte bara berätta att main-metoden, det är där programmen börjar köras. Det är så inte Java-tolken vet var den ska köra sitt program. Men det här vi ska titta. Variabler som vi börjar lära oss nu. Int low och int high. Båda är satt att 1. För att jag vill ha det här grafiskt. Jag vill inte ha någon nolla. Jag vill ha att det ska börja här. 1 och 2. Men det är ju inget svårt. Två variabler. Det är inte där man hoppar av en programmeringskurs. Det kommer först när man kommer till for-looparna. Då går man hem och gråter. Nej, men får, det här är iteration. Int i är min lilla räknare. Jag sätter den till 1. I är mindre än antal. Antal var 10. I plus plus är en kortform som kan vara bra att känna till. Det betyder att i ska ökas med 1. Sen finns det en del enkla saker man programmerar. Det är att skriva system.out.println. Det betyder att skriva ut på i terminalfönstret. Hi. Första frågan då. Vi tar den till dig. Vad kommer skrivas ut om jag skriver ut hi? Om vi har en skärm.
Får du med?
Ja. En glad gissning bara. Ja.
Första frågan alltså.
Första varvet kommer att skrivas ut i detta. Helt rätt. Det här då, ni som har programmerat, är det någon som kan tolka det här? High plus lika med low. Vad betyder det?
High lika med high plus low.
Ja, jättebra. Vad blir värdet i high då? Då? Ja, då blir high 2. Och sen vänder man på det för att det ska bli lite yra huvudet här. Nej, men algoritmen går så här. Low är lika med high minus low. Och då sa ju han att high var 2. Och vad blir då low? Jag kontaktar någon som vet det här.
Medan hon pratar, vad skulle du gissa på som sitter där och ser lite konfunderad ut? Vad blir det för värde i low om man tar high minus low? Ja. Och då är det så att om man ska bena upp en sån här algoritm, ska man inte göra så att när man blir van, då kan man göra det utan att skriva ner. Det här är, det, jag har haft sån här lektion i studieteknik för några, det är att får man det här som en tentafråga sen, den här kan ju dyka upp. Berätta vad den här gör steg för steg. Så ska man göra så här då. Då gör man en liten tabell. Det har räddat många tentor. Så skriver man upp sina high och low. Man vill följa kod. High var 2 och low var 1 nu. Första varvet. Så. Och det här stänger bara. Med måsarna, så de bryr sig om. Men då betyder det att när vi kommer ner till den här måsningen, då slutar fåropen. Så då går man upp och tittar igen. I kan vi ha med också. I var ju 1 på första varvet. Så går vi upp. Då ökar man i plus plus. I blir 2. System of println high. Vad blir nästa utskrift? Vad säger du? Mm? Det är bara att titta i tabellen. Det är därför man har tabeller.
5 menar du?
Nej. Det kanske ser ut som en 5. Prova igen.
Ja, 2.
2. High plus lika med low. Vi måste ta en tag så kolla om ni vaknar. Du längst ut där som skriver. Vad blir nästa värde i high om det är plus lika med low? Vi får ha det. Du får sköta det. Vad blir nästa? Ja, för det är 2%. Det blir high 3. Och så tar vi du bredvid. Du får sköta om low. Så att du är high och du är low.
Ja, då blir det 5.
Vill du ha 5?
Nej, men alltså, ja. Jag vet inte.
Om nu high är 3. Ja. För att ni ska se ett mönster här. Vi ska inte plåga jättemånga. Vi går ner här. Vi går upp igen. Vi ökar i så att i då blir 9-3 här. Så här i 4. Så vi går ner och skriver ut nästa gång. Då får du sköta om utskriften här. System of println high. Vad blir utskriften nu då?
Jag är 4 minus 3. Nu är det 4, det är 4. Sociala.
Ta här bara. Nu är vi på tredje varvet. Låt här. Jo, det är en 3. Vi skriver ut det värde som vi har på. Sen tar vi ett varv till. Vi går upp och ökar i. Vi har skrivit ut 1, 2, 3 gånger. Nu kommer vi till fjärde varvet. Då går vi till mannen som sköter om high. Han sitter där. Vad blir det nu? High plus lika med low.
3 plus 2
då, 5. Ja. Då går vi till avdelning low.
4 eller?
Nej. Ni kommer snart till mönstret. Det sista gången vi behöver tänka. Och sen så, när vi går upp igen och skriver ut här, vad kommer skrivas ut nästa gång? Vi ska ta rastade strax. Nej, men då är 5 skrivs ut. Om ni kör på så kommer ni se att det här är alltså algoritmen för att skriva ut de här Fibonacci-talen.
Fråga. Mm? High plus lika med low. Kan du definiera vad är pluset då? Eller är det pluset men lika med för det?
Du menar, är den i just här?
Ja, formen då.
Den där.
Vad är den då?
Det är en omskrivning. Det är sånt här som man tycker om när man programmerar. Att det ska vara kort och effektivt. Men det är inte så lätt. Men det är att plusspektet är precis vad du tror. Det är en addition.
Likhetstecknet är precis som tidigare, det är en tilldelning. Plus lika med, det är addition och tilldelning samtidigt. Men då gör man så här, att om man tar det som står här, att det står high plus lika med low, då kan man skriva om det på, det här är förbrukat nu. Vi får kolla Da Vinci-koden att det är just den här talserien, men det är det. Så det är så att det här kan man skriva om. Så att det är precis samma sak som, det här är mer lättläst, det tror jag att alla kommer att komma med om. I alla fall några av er. High lika med high plus low. Men där tar vi rast, va? Och vi kan ta ändå en kort rast, tycker jag, 10 minuter, för att det blir ytterligare en liten småpaus om en liten stund. Så att om 10 minuter så kör jag igång igen.
Förra bilden, går det?
Ja, precis.
Så, det är bra.
Ja. För att, Jensa, om du ställer frågan, då kan jag skicka en länk. Den här boken har en egen hemsida.
Okej.
Okay. Så skicka den länken. För där finns det... Ja, vänta. Vi ska se. Vi går tillbaka.
Det kan vara kul.
Har ni programmerat det där? Alltså det är rimligt att det här ser konstigt ut som man ser. Man ska ju gå över lite mer. Det är ju lite iterations ett antal gånger. Det är ju också
det är också en förkortning som är...
Här ska du se.
Så att två loopen är första gången den allra första kör, då sätter man lite rakt och startar det. Det behöver inte vara ett, det kan inte vara så. Snarast och det vanligaste är noll.
Okej.
Det kan
man
gå där också.
Så länge det är
en
tidigare
har jag
antagligen. Då ska man lägga till sånt där. Så blir det två månader. Ja, det är
bra. Men det är bra. Då skriver man ut. Då skriver man ut. Då skriver man ut. Du kollar så att du är fortfarande mindre. Det är 2 plus 1. I är så här med 1 hela tiden, så att i är 2. När du går ner och skriver här, då har du där som här. Jag har ju sagt här i förra varandra, så att det som skrivs ut är en 2. Men sen får du ner här, då är det den 2
Om du har en tvåa i high och en etta i high. Men alltså andra gången slår jag, då är det ju mycket med två där egentligen. Det är fortsatt med etta. Om vi ska vara inte exakt med sökta, då är det ju tre som slår. Då är det tre som slår. Sen går det här i tio. Sen går det ner. Jag har inte gjort någonting. Jag har kvar här världen som slår. Det är två som skrivs ut. Sen kommer uppräkningen av halvgrupp. Två plus lika med tre. Och det är väldigt tre minus ett i den nya då. Okej. Så det är att man slipper om de här. Det är kul.
Den här trean har skrivs den. Är det larm som kommer runt?
Nu kommer ni här. Den slutsar av den. Då går det då. Plus tre. Vi är mindre än vilken antal. Ja, det är faktiskt. Här, systematiskt inte en världsbild av trean. Trean, här är tre. Plus lika med låg. Två. Fem. Fem minus två. Tre. Man har alltså flyttat andra världen. Det som har varit det största blir det minsta. Alltså framåt en steg.
Men man behåller alltså den här inbördes proportionen. Med skillnaden att för varje gång man kommer till ett större talpar så är de delade med varandra med en mer exakt beräkning av genomsnittet. Alltså det mest imponerande jag tycker att det är att människorna har gamla system. Man satt ju alltså för 1000 år sedan och krassade fram den här systemkraften. Och man har använt det när man bygger. Titta på gamla fönster bara. Till exempel de här grejerna brukar med fönster har som infattningar. De här sitter och väljer. Men det här behöver vi inte kunna intressanta. Det här är inför fortsatta studier. Vi kommer se det här flera gånger. Det är lite kul att få med. Ska vi börja med din fråga här? Jag ska se om Eva kommer tillbaka så de får svara.
Vad heter du?
Thank you. världslitteratur på Java-kursen, eller?
Ja, på ganska många Java-kurser.
På den som ingår i den här grundkursen?
De... Jag kan inte svara ärligt på det. Jag driver ju stenhårt den. Alltså, ett troligt svar, det är nästa upplaga av det. Men jag vill säga, köp inga Java-böcker nu, för att det går ändå så snabbt i det språket. Så att det här är 1.4 och finns en 1.5. Men alltså, när det gäller Java, gå ner här och sök. Jag ska ta det på. Vad heter du? Ska skriva upp det på morgonen.
Marcus.
Vad säger du, har det gått 10 minuter? Jag tror jag börjar igen, för att det är en ganska liten... Pass, ni ska få göra en liten gruppövning här om en stund. Och...